Då ska ni vara varmt välkomna till det 72:a avsnittet av podcast Juventus Club Svezia, och denna gång har jag med mig Tobias Rosevall. Välkommen.
Stort tack.
Och du är då nyhetschef på TV4 Sporten och chefredaktör på Fotbollskanalen.
Ja, det stämmer.
Så det är ganska mycket fotboll du har hand om åtminstone.
Så är det. Fotboll har ju alltid varit en väldigt, väldigt stor del av mitt liv ända sedan jag var 4-5 år gammal. Och fastnade för sporten runt VM 1990 i Italien. Och sen har jag, efter att ha varit både spelare och ledare, fått den enorma ynnesten att också ha det som mitt jobb. Så att hela mitt yrkesliv har jag jobbat med sport i någon form, sportjournalistik, och sedan 2013 när jag kom till hit till TV4 från Expressen har det varit dominerande fotboll, eftersom jag jobbat med Fotbollskanalen hela tiden, men nu också övrig sport. Så det är superkul och en riktig lyx att kunna få bevaka och se och jobba med sport och fotboll varje dag.
Jajamän, och det är ju, vet du, säga det lite i dobb-produktionen Big Six också, för du är en United-supporter.
Ja, men så är det. Och det är ju otroligt roligt att få vara med där och prata fotboll och engelsk fotboll och Manchester United, som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Så att, det är superkul och verkligen någonting som ger lite en extra krydda att kunna också då få blanda mina stora intressen, media och fotboll.
Ja, och detta är ju en Juventus-podd, men det finns ju en hel del kopplingar mellan våra klubbar också.
Ja, men så är det ju verkligen. Och det blir väl tydligt om inte annat här. Vi spelar in här på torsdag morgon här och efter igår kväll med Cristiano Ronaldo som ju återigen klev fram och visade att han har den där lilla extra förmågan att dyka upp när det mest som gäller som mest.
Ja, precis. Det blev ju en 3-2-vinst för er igår, som det blev en 1-0-vinst för Juventus mot Zenit. Så båda klubbar fick en fin kväll helt enkelt igår.
Så var det ju. Och jätteroligt för Dejan Kulusevski och för Sverige och svenska landslaget att han fick visa vad han går för efter en liten liksom knackig period. Så det kändes också, det värmde liksom på Juventus-kontot även hos mig.
Ja, han har ju sagt det i intervjun efteråt, han kommer aldrig glömma det, för det var ju debutmålet i Champions League för han, och han har, som du var inne på, haft en ganska tuff start under Allegris styre också. Så det var väldigt fint att få se han göra mål helt enkelt.
Ja, verkligen.
Men då, hur ser din relation till just Juventus ut?
Ja, jag har funderat på det sen jag skulle vara med. Det har alltid varit som sagt, mitt intresse för fotboll vaknade någonstans där tidigt 90-tal, där jag kanske egentligen innan liksom United blev mitt lag var väldigt mest fascinerad av tidiga 90-talets Milan egentligen. Mycket efter att deras matcher mot IFK Göteborg och sådär var de största matcherna man kunde komma åt där någonstans. Och någonstans där så började väl de andra italienska lagen också fascinera i någon mån. Sen har ju, sen det blev United, Juventus varit, vad ska jag säga, en återkommande motståndare lite, så att säga, klassiska matcher någonstans. Jag tänker kanske framförallt semifinalen 1999 som ju i United-kretsar verkligen ses som en klassisk match, eller klassiska två matcher ska jag säga, som någonstans grundlade det som sen skulle ske på Camp Nou. Sådär. Och sen har vi ju efter det också sett ett antal spelare som vi kommer att prata mer om sen som har gått mellan klubbarna. Sen har jag själv alltid varit, eller liksom, jag har varit målvakt under hela min tid som aktiv fotbollsspelare och även som målvaktstränare senare, vilket har gjort att där har ju också Juventus, kanske framförallt i två stycken spelare där Edwin van der Sar, som jag alltid, även innan han kom till United, har varit en stor favorit. Och såklart Gigi Buffon, som ju en, jag vet inte, det går liksom inte att jämföra med mycket, tycker jag, på målvaktssidan i modern tid. Så att de och har ju alltid också varit en väg in för att ha någon form av relation till Juventus på det sättet.
Ja, just nämnda Van der Sar, han hade ju ingen direkt lyckad tid i Juventus, men var en världsmålvakt i både ditt United och även i Fulham, om jag inte minns helt fel.
Och så var det ju. Så var det ju verkligen. Det var en otrolig utveckling han fick liksom på karriären efter att han lämnade där och att han gick till United för, jag tror, någonstans runt 3 miljoner pund och löste ett problem och var en etablerad världsmålvakt så många år som han var. Det är ju en av de bästa affärerna på 2000-talet, tycker jag.
Absolut, absolut. Sedan har vi då den här nämnda Cristiano Ronaldo som återvände väldigt sent på sommarens transferfönster då. Och det var ju en liten tredelad fråga jag hade där. Bara för att du tror att han lämnade just så sent då på detta transferfönster. Hur ser du på hans tid i Juventus de här tre säsongerna? Och anser du att det är ett misslyckande egentligen i Juventus och att han då valde att återvända till United istället?
Jag vet inte, jag tänker att med så stora spelare som han ändå är, får man anse, de är ju några stycken där uppe får man väl anta, liksom man kan säga de är Ronaldo och Messi och Mbappé kanske och Neymar och de här, det är ju otroligt komplicerade transfers till att börja med, och det tror jag också någonstans att det handlar mycket om det, varför det blev, man ska vara intresserad av att åka över honom till att börja med, och dels så ska det mycket liksom som ska lösas i de här bitarna, även om själva övergångssumman i det här fallet kanske inte är speciellt stor, men det är väldigt, väldigt mycket detaljer, väldigt mycket saker, väldigt många intressenter som ska ha sitt i det där. Och sen var det väl, jag tror någonstans att det fanns en osäkerhet också i även i United till att börja med, var han ens tillgänglig, hur skulle det funka, hur skulle en sån affär se ut, men när det väl liksom blev. Det kändes ju som att när det väl började, när hjulet väl började rulla, så gick det ganska fort istället. Mm. Sen om han var en, tiden är för mig svårt att recensera. Det har ju ni som följer laget mycket liksom bättre koll på, en känsla för. Men bilden, man säger bilden utifrån, när man säger att man tittar på det utifrån. Det är klart att man alltid följt Ronaldo lite extra givet hans historik i United. Så är ju min känsla att det kanske ändå var så att han levererade ju ändå någonstans det han var liksom ditsatt för att göra. Sen om det funkade i kontexten, i klubben, med spelarna runt omkring och så, att avslutningen här var ju inte den som någon önskade. Så är det ju. Mm. Att man missade scudetton och de här bitarna. Men det är klart, ni som följer Juventus så nära har ju liksom en mer en detaljkoll på den här känslan man har utifrån. Nej, han levererade, men gjorde han hela Juventus bättre? Ja, det kanske är tveksamt, och det får vi väl också se. Kommer han göra hela United bättre? Den frågan tycker jag fortfarande, den är väl öppen.
Ja, och det är lite samma, vad ska man säga, strukturella problem för alltså vi bytte ju tränare tre gånger under Ronaldos år i Juventus, och ni har en Ole Gunnar Solskjaer som kanske inte är den mest hyllade tränaren.
Nej, och så är det ju verkligen. Och det är ju någonstans så att Cristiano Ronaldo är ju en spelare som du har honom hela tiden när du bygger ditt lag. Man måste bygga, tror jag, spelet runt honom och hans egenskaper i ganska hög grad. Och då handlar det också mycket om hur funkar det med övriga och hur funkar det med det spelsättet man vill ha, den filosofin man vill ha. Så det är liksom inte helt, det är liksom ingen rak linje bara att ta in den typen av spelare. Om man inte har en tydlig och klar idé om hur det ska fungera. Och det är väl inte så att Solskjaer kanske har övertygat mig och många andra United-supportrar om att han har den tydliga idén om hur det här ska funka. Sen är jag väl ändå av den åsikten att jag hellre har ett United med Ronaldo än utan.
Ja, och det har ju varit lite två intervjuer nu med Leonardo Bonucci efter under veckan egentligen, som han sa det, att vi spelade för superstjärnan vi hade i klubben, och nu har vi återlärt oss att lida. Vi spelar för varandra, vi spelar som ett lag, och det har man då inte gjort under Ronaldos tid i Turin.
Nej, och det ligger nog en hel del i det, att man måste ju få ihop det där på ett man måste få ihop det att han som en sån världsspelare han är också kan göra omgivningen bättre, och där hoppas man ju kanske då att med den historien han har i United och den liksom allt det som kommer i en återkomst och det som finns med Sir Alex Ferguson och med Ole ändå i någon mån på det liksom ett personligt plan någonstans, att de har spelat ihop, att det kan göra att så att säga att han liksom, vad säger man, blend in the group liksom på engelska på ett bra sätt och kan göra att det här funkar. Så vi får se, han har ju en, som sagt, han dyker ju upp när det är mest, men vi får ju se hur det spelar ut över tid här.
Absolut. Sedan har vi en stor nämnare oss emellan i en viss Paul Pogba då, som lämnade er som basman och sen 4 år senare återvände för över 100 miljoner euro. Och vi hade ju en Fabrizio Romano då, en väldigt säker källa som har sagt att han var på väg tillbaka till Juventus igen, men pandemin satte stopp för detta. Nu kan det bli en bossmanflytt då i sommar. Tror du att han kan återvända till Juventus, skrivit kontrakt med er, eller blir det någon annan klubb för fransmannen?
Du, som det känns just nu så är det ju liksom, det är ju en slantsingling mellan de där tre, även om man nu inte kan singla slant om tre alternativ, men du förstår vad jag menar. Ja, alltså det är ju verkligen, Pogba är ju en spelare som är jag vet inte. Det handlar ju så otroligt mycket om vilken sida han vaknar på, känns det som. Och det är ju tråkigt, för han är ju en otrolig liksom favorit när han är på sitt bästa jag. Som man tyvärr kanske oftast har sett i det franska landslaget här på slutet. Men också de bästa matcherna han har gjort i United, så är han ju verkligen precis den här liksom mittfältsdynamon som verkligen saknas. Så att någonstans tror jag, och det är också det man läser, att han trivs, han gillar att Ronaldo kom och sådär, men samtidigt har man lärt sig under alla de här åren, för att det har ju i stort sett inte ett enda år någonstans, oavsett hur hans kontraktsläge har sett ut, oavsett hur United har gått, så har ju alltid surret kring Pogba funnits där liksom. Ska han lämna, vad ska hända, vad ska han helt ärligt säga, jag har ingen känsla för liksom det ena eller andra alternativet, men jag tror att så att säga alla de tre möjligheterna är supermöjliga för tillfället. Jag tror det är, ingenting talar mer eller mindre för något annat. Jag tror att Brinkvist också får nu under hösten en lite också sportutveckling. Då tror jag, då hade ju chansen varit betydande stannat. Nu finns det nog ändå en del av honom som ändå kanske kan se en framtid i Manchester United. Men så att säga, jag blir verkligen inte förvånad om han lämnar som bossman. Det tror jag många United-supporter har förlikat sig med. Och jag tror att den möjligheten finns. Jag tror att det någonstans också spelar in i att han någonstans är ett så stort frustrationsmoment. Att man vet aldrig riktigt vad man har honom. Det är ett gruppcitat från Raiola titt som tätt utan att se dem komma. Han själv kan säga lite liksom tvetydiga grejer när han är iväg med landslaget och sådär. Så att när han är på sitt bästa så är han en fantastisk fotbollsspelare. Skulle han skriva på ett nytt avtal och säga att jag är committed till Manchester United, så då skulle det kännas bra, men det är fortfarande så att man känner inför nästa sommar att nu kommer surret igång igen. Ja, typ så.
Jo, men det är ju det här med mittfälts dynamik. I Juventus hade han ju Pirlo, Vidal, Marquisio. I landslaget numera har han ju Kanté som städar upp omkring honom. Och det är ju lite i United. Han har ju inte det här defensiva mittfältarna som kan stöta upp han, och han kan vara en friare roll offensivt, och det är där han ska vara.
Jo, men och det är ju så, det är någonstans, han har ju spelat en hel del på vänsterkanten i vissa matcher i United, och det har ju också funkat väldigt bra skulle man säga när han har spelat där. Nu har vi ett sånt otroligt överflöd av spelare på just den här offensiva, på de här offensiva fyra positionerna, vilket gör att det kommer vara svårt kanske för honom att liksom härbärgera honom på just den här vänsterkanten där du måste få plats med Greenwood, Sancho, Rashford som kom tillbaka och väldigt liksom bra pigg ut, Cavani, Ronaldo och så vidare. Och då blir det ofta att han spelar i den här liksom djupare positionen. Och det har ju liksom inte riktigt, det har inte riktigt funkat, även om jag tycker också att han så att säga, han skulle kunna anpassa sitt spel bättre till att spela där och ändå kunna liksom göra något bättre av det. Och det är ju en ja, och det är väl en del i det också, man ser så här, okej, vilken position och plats och så där ser han sig själv på långsiktigt United, hur ska det funka? Så att, jag tror att det där kommer vara en saga, och vi kommer få se en hel del uppdateringar från Romano även framöver kring Pogba och hans framtid.
Ja, det är ju inte lättare att han har en viss Mino Raiola som agent heller. Så.
Nej, så är det ju verkligen.
Sedan har vi en spelare som när jag pratat med tidigare United-supportrar som det blir lite spyfärdigt när man nämner hans namn, Neves. Han var ju inte speciellt populär i United efter flytten till City, men sen så fick han en liten återuppståndelse i Juventus. Hur ser dina, vad ska man säga, känslor ut kring Apache, och tror att han skulle få denna uppsving i Juventus?
Det är också så otroligt svår. Man har ju sånt otroligt kluvet liksom kluvet förhållande till honom. Han var ju någonstans runt de där liksom väldigt så härliga åren runt 07, 08, 09 liksom runt liksom i den perioden där han ju liksom var en del av det här Rooney, Ronaldo, Berbatov och Tevez som ju någonstans gjorde liksom ett anfall som var otroligt oberäkneligt, som kunde ställas upp på så många sätt och verkligen leverera, och till slut även liksom en Champions League, den senaste Champions League-pokalen sådär. Men jag menar, sen i hans uppträdande och hans liksom sätt att vara och spela sådär, så är det väl en sån typisk spelare som någonstans från mitt sätt så liksom, han står sig själv närmast liksom. Och gör det som krävs för honom själv och hans sätt att se på både spelet fotboll och vad han ska liksom ta vägen och göra. Sen någonstans så kanske jag inte riktigt trodde att när han lämnade City att han, då kände väl man någonstans okej, vad skönt att slippa honom, nu är han liksom borta från de stora scenerna. Sen absolut, sen fick han ett uppsving, men så här, det är ju, jag är ju på samma linje där, även om man har liksom lite häftiga minnen från när han var som bäst också. United var nästan som bäst och senast, så är det ju ingen spelare man håller direkt i kärt minne på det sättet efter allt som har varit.
Ja, såg du den här uppsvingen i Juventus? För det var ju en, ja, två år blev det ju, men Champions League-final bland annat.
Ja, nej, det är väl så att han var en riktigt, riktigt bra fotbollsspelare när det funkade för honom och när han hamnade i en miljö som funkade och när han någonstans kanske kände att hans egna intressen linjerade med även med klubben och de övriga, så var det en fantastisk fotbollsspelare i mångt och mycket. Det är ju ingenting att snacka om liksom. Men som jag sa, det, när han lämnade City så trodde man väl kanske inte att det fanns så mycket mer, men det bevisade han ju att det gjorde det.
Absolut. Sedan har vi en lite mer, vad ska man säga, älskvärd spelare då i Patrice Evra som ja, startade ju sin seniorlagskarriär i Italien, så han kunde ju flytande italienska redan innan Juventus-tiden, men det blev 9 säsonger hos er och 3 i Juventus. Han är fortsatt extremt uppskattad i Turin och jag skulle gissa på i Manchester också.
Ja, men så är det verkligen.
Är det en ikon hos er och såg du, lite samma fråga där, såg du den här uppsvingen i karriären i Juventus?
Ja, men alltså det här är liksom på något sätt i mångt och mycket den totala motsatsen till tillbaka på en spelare så här någonstans. Alltså, det är ju precis som du säger, han är otroligt uppskattad i Turin, han är otroligt uppskattad i Manchester. Är han en legend? Det är han nog inte riktigt mer, eftersom båda våra klubbar har liksom spelare av kanske en helt annan liksom kaliber, även liksom fotbollsmässigt och liksom betydelsefullt för klubben, som man kanske kallar legender. Men han är ju verkligen otroligt omtyckt, uppskattad av alla liksom, i alla fall som jag vet, alla supportrar till United, och jag vet ju också att medierna, att han ju är mycket aktiv och ganska, ja, men lite vågad och kul sådär, att även liksom supportrarna till Juventus och sådär uppskattar honom, och han uppskattar sina gamla klubbar väldigt högt. Och är ju en engagerad supporter. Det är ju liksom en sådär, såg jag hans uppsving komma, jag menar, jag hävdar ju fortfarande att det var ju, han är en av de spelarna som inte borde sålts där, från United där och då liksom. De är några stycken som fick lämna, tycker jag, alldeles för tidigt. Framförallt då, det var ju Van Gaal som var inne och röjde liksom. Skickade iväg Evra, skickade iväg Rafael da Silva, vilket de två tycker jag, även Van Persie fick ju lämna, tycker jag, aningen för tidigt. Och sådär. Det är klart, visst, lite äldre spelare, i alla fall Evra och Van Persie sådär, men någonstans där, Evra var så mycket United, han var absolut inte kvalitetsmässigt på något sätt underlägsen de andra alternativen som fanns. Och sådär, och det var ju en sorg liksom, tycker jag, att han lämnade. Han hade för mig fått liksom gärna avsluta karriären i United. Sen tror jag att han själv kanske också hade en idé om att han ville göra någonting annat i en sista sväng någon annanstans, men så att säga, jag hade jättegärna hållit kvar honom i United ytterligare några. Han hade kunnat göra vara en viktig liksom, en viktig pusselbit i flera år, framförallt i det som sen kom, så att jag tycker det är superhärligt nu när man ser honom på läktarna, och att han är ju superengagerad i sitt supporterskap både för United och Juventus, tycker jag mig se sådär. Så att nej, det är ju verkligen en verkligen älskvärd och härlig både fotbollare och person.
Ja, och vi hade ju några år där. Nu har vi ju faktiskt, om vi bortser från Alexandros kanske första säsonger i Juventus, så är det ju inte en position varken på vänster som Juventus har riktigt ersatt efter just Evra, och kanske en av de mest hatade spelarna i motståndarna, Lichtsteiner då. Så det är en position som Evra tog för sig och gjorde jävligt bra under de här 3 säsongerna.
Ja, nej, han är otroligt härlig.
Sedan har vi då en återkomst i Juventus i Massimiliano Allegri som lämnade 2019 och återvände och har inte tagit an sig något jobb under dessa 2 år. Och det var ju lite United-snack och även andra Premier League-klubbar där. Varför tror du att det inte blev något jobb i England, och tror du att det är rätt man att få fart på Juventus igen?
Jag vet inte, det är lite samma där. Just i tränarkarusellen vad ska jag säga, tajmingen är ju också så otroligt viktig där, för det handlar ju så mycket om att så här, när är du ledig, vilka andra jobb blir tillgängliga. Det är ju väldigt sällan vi ser liksom den här typen av liksom ordnade tränarövergångar som sker ja, men som en spelare på något sätt, att man plockar en tränare liksom mitt under en säsong eller inför nästa säsong. Några få exempel på det där. Och det tror jag nog att Allegri egentligen är nog en tränare som absolut skulle kunna träna på de brittiska öarna i framtiden. Men det handlar ju också mycket om så vilket lag står utan, vilket lag letar och vad har han själv för. Ja, men för tillgänglighet och känsla kring det där. Men nu har de ju varit ett gäng ändå italienare över i England med Conte och som ju ändå någonstans lyckades riktigt bra till en början. Sarri som väl gick lite sämre och sådär. Och jag menar, att Allegri med det liksom ryktet han ändå har, att han skulle komma över och köra England, det håller jag för, det är väl till och med lite sannolikt i någon gång framöver om han håller på om han vill sådär. Sen är han rätt man att få fart på Juventus. Det återstår väl att se. Jag ska villigt sträcka upp händerna och säga att jag är lite för dåligt inläst på vilken typ av tränare han är. Jag har inte följt liksom honom och italiensk fotboll så nära på det sättet. Liksom. Men det man kan väl konstatera är att han har ju, alltså hans säsongsinledning här har ju varit allt annat än bra. Och någon som jag antar att ni inte är speciellt nöjda med. Så han har ju ett jobb framför sig att bygga upp något och hitta tillbaka till någon form av stabilitet och spets. Så vi får se.
Ja, nu har det ju ordnat till sig. Det var ju de inledande 3-4 matcherna det inte såg så jättebra ut. Men nu är det både fjärde raka 1-0-vinsten igår. Man slog rekord i Champions League. De här icke-rekorden kanske, men sjunde raka bortavinsten i Champions Leagues gruppspel som är rekord från Chelsea och faktiskt Uniteds 6 raka tidigare. Så det börjar ta sig lite nu och det och ser man på truppen så går man tillbaka 2 år när Allegri hade hand om Juventus tidigare till denna trupp så är det en ganska stor skillnad. Så han börjar arbeta sig in så att säga.
Jo, och det är klart att kan man klubben sådär och man har en känsla för hur det fungerar i grunden och identiteten och sättet att göra saker på, så är det klart att det är ju en fördel även om det är idé och en tanke om hur man ska kunna vända på det.
Absolut. Och sedan har vi då både nämnda Solskjær då som inte hade mycket erfarenhet. Det var ju väl Molde och var det Cardiff som var innan United där och vi tog ju in en helt otestad Andrea Pirlo. Hur tror du att en klubb som i Juventus dignitet tänkte där?
Nej, jag tror att man tänker väl ungefär på samma, det är väl lite samma sätt att man har en, man vill så väldigt gärna att det ska fungera en jag vet inte om man vågar kalla Pirlo för klubbikon Juventus-kretsar. Det ska jag liksom inte limma på honom, men en spelare ändå som har varit liksom väldigt, väldigt uppskattad både på sitt sätt att föra sig på utanför planen, någon som står för en, ja, men en alltså som spelare stod för en härlig liksom, en härlig karaktär och också en härlig kvalitet som fotbollsspelare, att man ju väldigt väldigt gärna vill, tror jag, att den typen av spelare också ska lyckas som tränare, för att liksom, ja, det är en bra det är en bra story att sälja både för liksom men för supportrar och för klubbidentitet och för känsla och för hela den där biten. Och där tror jag man har tänkt ganska lika egentligen, men sen är det väl så att steget in i det där är ju, det är ju svårt. För vissa är det ju kortare där man kan liksom komma in snabbare, men man ser ju fortfarande en sån som Zinedine Zidane, där det gick fort, liksom ändå förhållandevis fort får man väl ändå säga, men jag menar, han gjorde ju x antal hundår, om man nu ens, det är väl fel att kalla det för, i Real Madrid B och alla de här ställen, men det krävs ändå oftast någon form av liksom övergång in i, när du ska ta dig upp på den allra högsta nivån. Och jag menar, jag vet inte om, som du säger, var Molde och Cardiff är väl inte riktigt den förberedande skolan för att ta över ett lag som United heller, men där tror jag liksom att för United, jag menar, att det har blivit som det har blivit nu har ju ingen riktigt kunnat se framför sig. Någonstans handlar det om att Solskjær skulle ju in, täcka ett temporärt behov, han skulle rensa ut den här giftiga stämningen som Mourinho hade satt på Carrington, han skulle göra en så här, vad de kallar för cultural reboot liksom. Och det tror jag, så här, tror han är klockrent perfekt. Han är han är United through and through, en av Sir Alex grabbar. Han kunde någonstans liksom se direkt vad behöver vi göra för att, ja, men få in glädje och lugn och stabilitet i. Det tycker jag, det ska han ha all heder av, att någonstans ha kunnat sätta ja, men det, liksom vad man verkligen, tycker jag ändå, får känslan av att det är en positiv känsla in i klubben. I det sociala, i hur man fungerar tillsammans, att man har liksom ett engagemang och en vilja att ge allt för varandra. Så är det ju. Men sen är det ju sånt som så sen, och nu när han dessutom har blivit backad på transfermarknaden, är han den tränaren, alltså den fotbollstränaren som ska ta det här laget? Nej, det där jag har varit i det läget att nej, men vi måste ge honom tid, vi måste se hur det spelar ut. Nu tror jag inte det liksom. Jag tror inte att han är den som kommer att ta United till en ligatitel eller en stor annan titel trots att truppen ser ut som den gör liksom, utan frågan är väl bara, och det tycker jag är den frågan man måste ställa sig, vad skulle man kunna ta istället just nu? Jag vet inte, och det är väl det som gör en lite sådär, ja, vad ska jag säga, missmodig kring det där. Så att den där kvällen i Paris när de vände mot PSG, där någonstans satte ju tonen, och han fick det här liksom permanenta kontraktet som jag tror att ingen trodde att han skulle få eller kunna få överhuvudtaget. Och därifrån har man fått jobba utifrån det liksom. Jag tror att han hade nog varit en alldeles utmärkt person att ha i klubben i en, ja, men en ganska tung roll, men att kanske inte ha en, inte som manager liksom.
Nej, men det är ju lite tufft, så är det. Det är ju samma där med Pirlo, han hade ju absolut ingen erfarenhet. Sen var det ju en billig lösning i och med att man betalade för Allegri en säsong till och Sarri då två säsonger till, så han var ju en extremt billig lösning.
Nej, och så är det ju, det är ju någonstans där de klubbarna lagar liksom efter det läget man har, men man tänker då liksom också, tror jag, att den här typen av personer som spelare också kan ha kanske en lite längre smekmånad, tänker jag, bland fans och andra, därför att alla vill verkligen att de ska lyckas på ett annat sätt än när det kommer in en helt ny manager som kanske direkt får press på sig att leverera resultat sådär. Och det tror jag också att Ole någonstans har, han har kunnat rida på det, även om så att säga det tålamodet också nu börjar ta slut, tror jag.
Ja, och det var ju lite samma situation då för Maurizio Sarri då som fick ersätta Allegri där för 2 år sedan, och han tog ju ändå Scudetton, men fick i vilket fall som helst. Och du som har sett han i England och i Chelsea, och du vet lite hur Juventus har historiskt spelat i alla fall, så vad tror du de tänkte när man tar in en Maurizio Sarri i klubben?
Jag vet inte faktiskt, och jag tänker att det är någonstans också kombinerat till det här med tränare liksom, så vilka tränare finns tillgängliga egentligen när man behöver en, och hur mycket kan man när man utvärderar de alternativen man har, och hur mycket kan man göra sin identitet som klubb i sitt spelsätt och sättet att vilja spela fotboll och som man gjort historiskt och den bilden fansen har liksom. Och där tror jag vi ser ju ändå lite mer och mer så att klubbar blir tvingade, om man med lite citation och citationstecken, att se över marknaden, vilka tränare finns tillgängliga när vi behöver den, och någonstans där kanske behöver man tvingas man att kompromissa med just den typen av saker, men det blir oftast inte speciellt bra när man inte har linjerat den typen av saker som identitet i spelsätt och andra saker egentligen, det tror jag.
Ja, och det som jag varit inne i tidigare avsnitt här, det är lite historiskt Juventus också. Man hade en Trapattoni länge, och sen så försökte med 3 olika tränare som inte lyckades alls. Tog tillbaka Trapattoni. Man hade Lippi, stor framgång. Tog in Ancelotti, fungerade inte. Tog tillbaka Lippi, och nu har man gjort samma sak med Allegri.
Ja, nej, och det är ju lite så någonstans att det, man tänker att de ska lära sig någon gång, på säga. Nej, men någonstans är det ju sådär, men just tränarna är ju, det är ju speciellt, va? Det går fort upp, det går fort ner, man känner en önskan om att byta, och just det att de återkommer igen, va? Det är ju väldigt speciellt, men och borde kanske säga något till dem som styr också.
Absolut. Sedan som du var inne på då, Solskjær, eran manager i Italien, så är det mer sportchef man pratar om. Det var ju tidigare Luciano Moggi i Juventus som är extremt omtalad, kanske mycket på grund av Calciopoli. Sedan har vi Beppe Marotta då som tog in alla de här små värvningarna och som fick en rejäl uppsving i Juventus då. Sedan hade vi ju Fabio Paratici som istället gått till Tottenham där. Ni har ju gjort en viss omorganisation i United, men skulle du hellre gå den, vad ska man säga, italienska vägen då med sportcheferi?
Jag tror någonstans att det handlar ju, oavsett vilken klubb man är i, så handlar det ju också nästan ännu mer om vilka personer sitter där liksom. Jag menar, Sir Alex hade aldrig kunnat haft en spunk, att han styrde inte, han funkade inte så, han hade lite koll på allt och ville ha liksom den, och var ju också en person som mäktade det och också som kunde hålla alla de sakerna igång samtidigt och hålla en tydlig linje i det, och det var ju liksom en faktor i hans enorma succé. José Mourinho kanske hade behövt den, men men hade ju aldrig kunnat ha en, därför att det hade inte fungerat med hans personlighet. Så att säga att Solskjær nu, där John Murtagh har kommit in som en slags fotboll, det verkar ju någonstans som att de ändå har i någon form av liksom samarbets, alltså någon form av liksom process och idé kring de här sakerna. Darren Fletcher finns ju där också, i ganska tydlig roll så där, och för oss som utomstående är det svårt att exakt vara ut liksom, exakt hur ser som ansvarsområdena ut och sådär. Det som jag någonstans kan känna efter de här väldigt, väldigt liksom, turbulenta åren i United med ett gäng olika managers, med väldigt många tveksamma spelaraffärer, väldigt många andra tveksamma val i hur man har gjort, att det ändå finns en, det finns ändå liksom en sportslig organisation lite mer tydligt satt som någonstans ska vara, som inte är direkt kopplad till en manager. Liksom. Att byter vi ut den så har vi ändå en, man har en kontinuitet och ett tänk i hur man också liksom då, ja, in med att slussa unga spelare, vad man har för identitet att prata om innan. Då, att inte, du kan inte byta helt och hållet när det kommer in en ny manager som också liksom ändrar helt och hållet på hur man jobbar med scouting, eller ändrar helt och hållet på hur man jobbar med sakerna. Sen som sagt, jag tror att det är väldigt personberoende. Jag tycker att det är väldigt så här, det är skönt att United har tagit ett steg åt att ha en sportsorganisation, men sen som sagt, vem som blir nästa manager och hur det ska funka och allt sånt där, det är ju, det vet man ju inte, men jag är glad att det någonstans hamnat, för att den här director of football-rollen i United har ju också varit en följetong i hur många år som helst. Vem ska det finnas? Vem ska vara det? Mourinho var ju den största motståndaren mot det där och undergrävde ju det länge liksom, och att det nu kom in den tror jag är bra, och det verkar ju som att det i alla fall har fungerat, i alla fall sett i alla fall de spelaraffärerna och annat man har lyckats landa.
Och det är lite spännande att det är just Mourinho som motsätter sig med sin framgång i Inter och Italien då, så, och nu tillbaka i Roma dessutom. Så ja, så, det är spännande. Sedan har vi då Juventus-president Andrea Agnelli som är absolut en av frontfigurerna för det här The Super League. Vad är dina tankar kring detta projekt?
Ja, det var ju verkligen upp som en sol och ner som en pannkaka. Jag tror att det, någonstans var det väl så att jag tror att det, alltså man ska inte säga att man blev chockad, för det blev man ju någonstans ändå inte, men man blev ju någonstans lite chockad över att okej, nu händer det, och det hände egentligen, det hände ganska snabbt, och att alla de här klubbarna hade en sån idé om att det här skulle kunna liksom tryckas igenom utan några protester. Man är ju glad att det någonstans tog så pass mycket hus i helvete på så många ställen att det här kunde stoppas i sin linda. För jag menar, där tror jag, men det där är också, det har ju debatterats extremt mycket kring Uniteds roll i det här, och Ed Woodward, vad hade han egentligen för roll? Hur mycket drev han? Nu ska han lämna och så vidare. Och han har väl liksom, just det här att han ganska så snart efteråt ändå gick ut med att han skulle lämna, har väl gjort att han ändå kommit något sånär, jag ska inte säga att han kommit lindrigt undan, men att United Support har ändå kunnat svälja lite av det. Han ska ändå bort nu, han håller sig väldigt mycket och sådär. Men att man får se fler av den här typen av initiativ, det tror jag, det är nu bara en tidsfråga. Sen vad som blir nästa, det får man ju se nu, men jag menar bara det här nu att VM ska spelas, förslaget att VM ska spelas vartannat år, det är ju någonstans också lite, det är ju precis i samma här, och det handlar om att liksom stärka upp, ja, de ekonomiska intressena för liksom för FIFA till att börja med, där det finns också väldigt mäktiga intressenter som sen vill jobba igenom andra förslag och skillnader och försvaga UEFA och liknande, och det var ju liksom också en del i det. Det är ju FIFAs roll i hela Super League också ifrågasattes, där de så att säga ändå, de var ute och tog avstånd, men väldigt vagt och på ett helt annat sätt, och den maktkampen mellan UEFA och FIFA är ju känd sedan länge där, så att det här kommer, givet hur fotbollen utvecklas på det globala planet med starka intressenter i flertalet också, dessutom stater som nu är inne, framförallt nu senast även med Newcastle, så kommer ju den här typen av idéer och tankar och påtryckningar och känner man måste tjäna ännu mera pengar och låta de stora bli ännu större. Jag tror att det har vi inte sett det sista av, och förhoppningsvis så ska ju fotbollens gräsrötter och runt omkring kunna möta sånt motstånd, men frågan är vad som händer nästa gång och om man trubbas av längs vägen. Jag hoppas ju inte det, men ja, man vet inte. Det är inte det sista vi har sett av det i alla fall.
Nej, det är ju lite att det börjar vattnas ut. Jag skrev om det här om dagen. Det har kommit lite mer läckta dokument om just detta projekt, att det ska inte vara en stängd liga. Det är två divisioner med 20 lag varje. Man kvalificerar sig in från sina ligor och så vidare. Det är ju lite det gamla Champions League-upplägget då. Och så ser vi Champions League förändras och blir mindre och mindre mästarnas liga. Så det vattnas ur om och om igen.
Och även det nya Champions League-upplägget som ligger förslag på är ju också väldigt likt det där som beskrevs precis, just när man ska spela då i två större divisioner och möta varandra enligt något konstigt system som i alla fall inte riktigt har fått grepp om än. Så att, nej, vi kommer se fortsatta förändringar och inte alltid säkert till det bättre tyvärr. Men vi får ju någonstans hoppas att supportrar och övriga kan mobilisera igen för att hålla det här, men det kommer bara bli svårare tror jag.
Och när vi ändå är inne på det här med just det finansiella då, vi har ju en extrem finansiell obalans bland storligorna. Vi ser ju Premier League-klubbarna då och kanske framförallt Paris Saint-Germain investerar tungt, medan Juventus då gick in Manuel Locatelli på ett tvåårigt gratislån. Barcelona kan inte behålla Messi, Griezmann och så vidare. Hur ser du på denna, vad ska man säga, finansiella obalans i fotbolls-Europa?
Nej, men det är ju tydligt att det är så. Sen är det väl liksom lite olika delar med där. Barcelona ju någonstans också har deras, på deras exempel, där har ju liksom klubben liksom uppenbart misskött sin ekonomi ganska markant under x antal år och tvingas ju nu liksom skörda frukten av det. Mm. Sen är det klart att nu när liksom till då Saudiarabien via sin investeringsfond kliver in Newcastle, kommer ju det driva på. Jag menar, de är ju så enormt mycket större också än de allra största idag. Man förstår ju inte det är en helt annan nivå, även om man tycker att liksom PSG:s ägare har mycket pengar, så är det här världslevel. Så att den här utvecklingen kommer nog bara fortsätta tyvärr. Och då vill det ju någonstans till att jag ser liksom inte riktigt exakt hur man ska kunna stoppa den heller, för financial fair play, absolut, den behöver ju uppenbarligen vässas en hel del i och med att det finns tydliga sätt att gå runt den nu. I Premier League så kallade ju klubbarna in ett extra insatt krismöte så fort Newcastles övertagande var klart, där man röstade igenom att man inte skulle då liksom en tajtare reglering av det, vad man kallar för, ja, jag vet inte vad exakt, men alltså just det här att man inte ska kunna bolag med koppling till ägarna ska kunna sponsra klubbarna med mycket pengar, därför att man någonstans då kände att det här var, här fanns det en tydlig fara att man direkt skulle kunna pumpa in väldigt väldigt mycket pengar då i ett av lagen. Och ja, att klyftorna dras isär, det är ju en trend vi har sett väldigt väldigt länge. Sen är det klart att det är nytt att liksom klubbar som är storklubbar, som är liksom klassiska lag som har varit med och slåss på den absolut högsta nivån, som Juventus och Barcelona och de andra, de också någonstans slåss med och fightas emot ekonomiska svårigheter. Det är ju klart, det är ju inget man egentligen önskar. Man vill ju liksom att de här klassiska lagen ska kunna slåss och utmana på samma sätt som de har gjort tidigare. Men som sagt, den här utvecklingen är otroligt svår att hejda. Och förhoppningen är väl att alla de här klubbarna ska kunna få saker och ting under kontroll och kunna ta sig tillbaka på ett liksom ett sunt och hållbart vis.
Ja, och det är just det här med ägarskap också. Det är ännu en följetong i podden, det här med Juventus City då, med Angeli, ägarfamiljen i ägandet. Och vi ser Inter, kinesisk ägo, Milan, Roma, Parma, amerikanare. I Premier League så är det väl egentligen bara Tottenham med Levy, engelsk ägande i de toppklubbarna i Europa, eller i England i alla fall. Medan din klubb då sitter med amerikanska Glazer-familjen. Anser du att det är bara en romantiserad syn det här med inhemska tränare, eller vill du ha en kopplad till klubbar, till staden och så vidare?
Alltså, det är väl klart att man vill. Sen så tror jag att det är ju, vad ska jag säga, det är ju lite naivt att tro att det kommer bli så igen på något sätt. Glazers är ju inte, ja, de är ju verkligen inte populära, framförallt i våras. Nu har ju som vanligt det lagt sig lite grann när, ja, men lite värvningar av den här biten, och jag ska inte liksom, vill jag ha bort dem absolut, men jag är ju inte någon av dem som är liksom rätt och renlärig och kritiserar Glazers för allt hela tiden heller, sådär. Men ja, det är klart att man hellre vill ha haft, det har ju funnits under deras ägandeskap, så har det funnits ett antal tillfällen där man i alla fall via lite engelska, någon form av engelsk konsortium som kallat för The Red Knights och sådär, med starka ekonomiska personer, någon form av konsortium för att kunna köpa ut Glazers och liknande. Och det någonstans har man inte också i supporterkretsar och annat, att det hade ju varit en lösning man hade gillat. Men det är otroligt mycket pengar. Glazers har inga incitament att sälja United egentligen. De har, de tar ut sina utdelningar varje år, en hel del av de här syskonen. Och någonstans så tror jag att det är nog bara någonting vi kommer se mer och mer av, tyvärr, egentligen. Och det ser man väl också tydligt att de då, jag vet inte om Juventus är ett exempel på det, men någonstans där man har ändå någon form av lokalt ägandeskap. Det är svårt att stå emot, om Agnelli-familjen är otroligt starka i någon mån i Italien. När Kina kommer in, när USA, de stora liksom drakarna kommer in där, när Saudi och Qatar och andra kliv, då är det svårt att hålla emot. Därför att det finns liksom resurser på en helt annan nivå. Så tyvärr så är det väl så att det är nog en romantiserad bild. Även om, så att säga, det är den man gillar mest, så tror jag vi får se väldigt väldigt få exempel på det framöver.
Ja, det är lite så här som Juventino slår sig själv på bröstet. Det är ju lite regeln, eller undantaget som bekräftar regeln med just Juventus och Agnelli då, som det är ju Andrea är ju, vad blir det, fjärde Agnelli-presidenten i Juventus och tredje generationen. Man har gjort sig starka, ser du på Milan med Berlusconi. Han är för gammal helt enkelt för att äga klubben, och samma med Moratti Inter. Och så, då är det ju lättare att sälja vidare till de här utländska investerarna.
Jo, så är det. Precis så är det.
Och det är lite så här, jag tycker det är intressant med man ser Agnelli då byggt upp en ny arena, nytt högkvarter, läkarstab, och där det startar ett U23-lag, startar ett damlag och så vidare. Så ser man din klubb United, man hör mycket hur både Old Trafford och Carrington inte ruttnar, men vittrar sönder.
Ja. Nej, men så är det, och det var ju någonting de blev tvungna att lova här i våras, att det skulle investeras mycket pengar i de här bitarna för att någonstans blidka fansen efter Superliga-redan. Så vi får se, de har mycket kvar att leverera på.
Absolut, absolut. Men jag vill säga stort tack Tobias för att du ville delta i podden helt enkelt.
Ja, men stort tack. Det var...
Jag tycker du var väldigt ödmjuk innan vi tyckte på räcka. Jag tycker du var lite fotbollsnörderi i dig ändå.
Ja, det har jag kanske. Det är lätt när man rör sig i de här kretsarna som jag gör på jobbet här på TV4 Simor och även liksom i Dobb-familjen och på andra ställen när man pratar med sådana som dig och sådär, att man känner att folk har sån otrolig koll på fotboll, att man ibland känner att shit, jag ser ju alldeles för lite fotboll för att riktigt kunna hänga med. Men nej, men det funkar. Glad att du tyckte det var okej.
Okay. Absolut, absolut. Skitbra. Och perfekt ljud med dig också, men du har ju förutsättningarna.
Ja, precis. Jag tänkte det. Du ska få det så bra som möjligt bara.
Strålande, strålande. Men som sagt, stort tack, så får vi höras framöver.
Absolut. Ha det gott, Fredrik.
Det är samma. Ja. Hej, hej.